Dagens andra bibeltext, eller kanske den tredje vi läser idag, det är från Markus 10, 32-34. Den här läses i många, många kyrkor runt om i Sverige idag. De var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de 12 och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utlämnas åt överste prästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Som ska göra narr av honom och spotta på honom och prygla honom och döda honom. Och efter 3 dagar ska han uppstå. Ja, det är ett slags vägskäl i berättelsen om Jesus, om i hela evangelierna. Och här börjar alltså blicken att vändas mot Jerusalem, påsken som skulle firas då och den påsk som vi också firar än idag här i vårt land. Vi vänder också påsken mot eller ögonen och fokus emot påsken. Vi kan väl säga så här att vi i Smyrna följer inte slaviskt kyrkoårets alla söndagars texter. Men vi har den med oss på något sätt kanske mer än vad vi tror ibland och är medvetna om. Det är ju lite speciella installationer idag. Det kan väl vara en liten förberedelse också för att vi, när vi väl kommer fram till påsken 2020 här i Smyrna, kommer vi under en hel vecka att genomföra en påskvandring för alla sinnen. Kommer att bygga om en del utav kyrkan till sådana här miljöer och så ska vi leva oss in i den största berättelsen och den mest förvandlande berättelsen som vi har. Kanske i hela världen och i västerlandet. Det är här som Jesus för sista gången under sitt korta jordeliv vänder stegen emot Jerusalem. Han visste vad som väntade. Och det framgick utav texten när han berättar för lärjungarna att det väntar svårigheter. Det väntar lidande, det väntar död. Berättelsen står liksom, hans liv står där vid ett vägskäl. Och jag tror att alla lärjungar undrar, vad har han bestämt sig för? Vilken väg ska han välja? Man sa det med bävan och rädsla och fruktan. Jag har länge känt att jag ville den här söndagen stå och predika vid ett vägskäl. Vi rör vid ett stort, stort tema i Bibeln och i våra liv överhuvudtaget. Behovet av att hitta vägen. Behovet av vägledning, vägvisning. Och det är ett stort tema som sagt var i Bibeln. Det stiger ett rop ifrån de här bladen. Böner beds, sånger sjungs och det ställs ofta en fråga till himmelens Gud. Herre, led oss, visa oss väg. Lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Och å andra sidan då, Gud, så som han presenteras som både Fader, Son och Helig Ande, är verkligen å andra sidan den store vägvisaren som vill leda oss, som salmen säger, på rätta vägar för sitt namns skull. Jag läser några versar här. Han leder det ödmjuka rätt. Det ödmjuka lär han sin väg, psalm 25. Och här och var så dyker det upp vägmärken och vägvisare. Res vägmärken, rösa leden, minns var du gick, vilken väg du följde. Vägskäl är ju inte bara en plats där man liksom väljer väg, utan det är också genom historien mötesplatser när man samlades. Och så säger Jesus i en av sina liknelser: gå och ställ er där vägarna skiljs och bjud alla ni ser till bröllopet. Vägskälet har ju också sedan urminnes tider varit symbolen för de dilemman vi människor står inför i livet. De där riktigt, riktigt stora vägvalen som vi ska göra. När man liksom känner att nu står mitt liv, nu står det stora saker på spel i det här beslutet. Och det här känner vi igen i massa sammanhang. Jag hittade en hel del intressanta och träffsäkra illustrationer. Här har vi till exempel det intetsägande vägskälet. Där står det this way, that way och the other way. Den här vägen, den där vägen och en annan väg. Det står något på skyltarna, men det är alldeles för lite information. Det är ingen i stort sett. Man förstår ingen. Det är många vägskäl i livet som är just sådana. Man förstår att det är viktigt, men man har inte tillräcklig information för att kunna välja rätt. Och livet och omgivningen bjuder inte och erbjuder inte vägledning. Och ibland är man orolig för att en del vägskäl kommer för tidigt i livet, innan man liksom har samlad information för att veta konsekvenserna. Här kommer det förenklade vägskälet. Det ser ut så där. Det går inte att se vad som står där, men jag kan tala om det för er. Åt det ena hållet står det religion, åt andra hållet står det ateism. Det här är också någon typ av information, men den är ju alldeles ofullständig. Det är som om till exempel religion vore ett klumpbegrepp där allting är detsamma. Men det är det ju inte. Det finns ett antal alternativ. Och ateism, som om det skulle vara alternativet till tro. Alltså där har vi fakta och där har vi tro. Det finns ett annat liknande vägskäl som säger tro och vetande. Och ändå tror jag, nu använder jag ordet på flera olika sätt. Vi borde alla veta att tro och vetande istället inte är varandras motsatser, utan hör ihop. Här går alla åt samma håll, som ni märker på den här, och det kan ju bero på just att det är för lite och för dålig information, så man följer liksom den ena vägen. Här har vi ett nytt vägskäl. Det komplicerade vägskälet. Vi lever i de fria valens tid. Det här känner ni ju alla igen. Antalet alternativ har ökat kraftigt. Det gäller skolval, elbolag, telefonabonnemang, flygresor eller vad det nu är för någonting. För att inte tala om produkter. Det är ju en beslutsångest nästan varenda dag för oss människor numer. Om man till exempel ska köpa en flaska shampoo. Det finns shampoo för tunt hår, för färgat hår, för slitet hår, hår som ska repareras, fett hår, torrt hår, hår med för liten volym. Jag pratar med min frisör sedan 27 år. Vad har jag för slags hår? Vad ska jag köpa för shampoo? Bebishår, sa han. Extremt tunt. Så nu hoppas jag ingen ser det när jag köper barnshampoo. Jag är lite avundsjuk på en del av mina jämnåriga och till och med yngre än jag som inte har något hår alls. Men ni har väl ett okänt antal polermedel att välja på. Om jag ringer till en institution idag som man förr fick prata med en människa, då säger de: du får nu 4 val. Och så sen trycker man på alltid på fel knapp. Och då säger de: ja, nu får du ytterligare 6 val. Och så fortsätter det så där tills man har tryckt bort sig helt och hållet. Men det här handlar ju om djupare frågor också. Idag är valfrihet signum för alla möjliga livsval. Identiteter, värderingspaket, kulturell tillhörighet. Säger du, det väljer man väl inte? Jo, det finns faktiskt också ett antal utbud av subkulturer och värderingspaket och så vidare. Som inte minst unga människor åtminstone delvis har att välja. Här kommer ett fjärde vägskäl. Kallar jag för det onödiga vägskälet. Först sa man att alla vägar bär till Rom. Nu tycks det ibland som om alla vägar bär till allt. Alltså, det spelar ingen roll egentligen vad du väljer. Om du följer strömmen eller går mot strömmen. Du behöver aldrig välja bort någonting. För inget är mer fel än någonting annat. Det finns inga absoluta sanningar. Känns det rätt så är det rätt. Och ibland upphöjs ju inom modern filosofi själva lyckan eller njutningen till liksom det enda värdet, riktiga värdet som vi har, som har liksom någon betydelse när vi ska välja. Kanske är det också så, Paulus citerar ju den här, det är en gammal filosofisk riktning det här. Paulus citerar ju det här, en av sin samtids filosofiska strömningar, han säger, låt oss äta och dricka för imorgon ska vi dö. Alltså, njut här och nu. Det finns ändå ingen större mening och inget mål. Idag breder ju hopplösheten ut sig i vårt samhälle. Och hopplöshetens syster heter meningslösheten. Kanske är det bästa, hörni, i alla dessa val att vi tar den här bilden som kommer nu. Vi tar en paus vid vägskälet. Jag skulle önska nu att resten av den här predikan blir en stund av reflektion kring livets viktigaste vägval. Jag har tillsammans med Per, vår vaktmästare, alltså jag har bara tänkt och han har gjort, och han har gjort det bättre än vad jag tänkte, satt upp en vägskylt här med, eller ett vägskäl med tre olika alternativ. Och den första heter, som jag väljer här, är den snabba vägen. Jesus valde inte den vid sitt livs viktigaste vägval. Ha inte för bråttom vid dina stora vägval, är mitt första tydliga budskap idag. Är du som jag, att när du passerat den där vägskylten, informationen längs vägen, så kommer du på att du glömde att läsa vad det stod. Du hade för bråttom förbi. Du ber om vägbeskrivning, men när du har hört den har du inte lyssnat på vad den var, utan du körde ändå efter eget huvud. Till och med GPS-tanten pratar för döva öron. Det har du inte varit med om någon gång, va? Och plötsligt har du ändå kört helt galet. Jesus ger oss ett livsmönster där han drar sig undan. Tar en paus inför de stora valen i livet. Det är många vackra små texter om pausernas betydelse. Inte minst inför viktiga vägval. Tiden för inre reflektion. Stillheten inför beslut och vägval. Det är ett mönster bland Bibelns gudsmän och gudskvinnor. Det finns, för att citera Thomas Sjödins förra predikan, det finns ett bäcken Kerit för oss alla. Fick jag anledning att ni lyssnar på den på våran webbkanal också, Smyna Play. Generellt tror jag att vi ska vara skeptiska mot allt för snabba beslut. Att göra snabba affärer med förhoppning om snabba vinster. Snabba sms-lån för att finansiera snabb konsumtion. Det löser inte problemen, det skapar nya problem. Sätt inte dig själv i fällor i livet på grund av att du inte tog den där stunden och reflektera. Det gäller större frågor än så. Att snabbt ljuga sig ur en situation istället för att ta tid och berätta sanningen, det leder ofta till större problem. Att hoppa in i snabba relationer utan eftertanke, att söka snabb tillfredsställelse sexuellt kanske, det leder ofta in i en livssituation som är så trasslig. Jag läser ifrån Jesaja. Så säger Herren Gud, Israels helige. Vänd om och var stilla. Då kan ni räddas. Genom lugn och tillit vinner ni styrka. Så står det. Men ni ville inte. Ni sa, nej, på hästar ska vi flyga fram. Ja, hastig blir er flykt. På snabba springare ska vi rida. Ja, snabbare ska era förföljare vara. Dåligt fattade beslut kommer ofta efteråt och kommer ifatt oss. Tack och lov så finns det nåd och finns det möjlighet till förändring. Nu står ju den här församlingen inför en stor förändring. Och många tycker det har tagit lång tid. Vi har nästan hållit på i 10 år. Jag är nog tacksam för varenda månad och varenda. Och vi kommer att behöva ytterligare tid att söka både varandras och Guds vägledning och vägvisning. Och vi beslöt här nu att följa upp den tid som, eller den böneperiod som vi hade i januari. Välkommen.
Tack. Jag tycker att den här funkar väldigt bra.
Är den gratis? Hörs det dåligt med de här? Ska vi kanske fixa? Ja, lite senare ska jag ut och gå, så jag behöver den också. Vi kan göra så. Så, är det bättre? Nej, jo. Där var det mycket bättre. Ska jag börja om från början? Jag skulle bara säga att vi upplevde 3 veckor som var något alldeles extra av Guds närvaro när vi sökte Gud i små, enkla och lite större bönesamlingar. Och en kväll i veckan så kom vi liksom från alla möjliga håll i församlingen till en liten större bönekväll, onsdagskvällen. Den fortsätter nu från och med onsdag. Och det handlar just om detta, att reflektera, att söka Gud, att be om vägledning, att förenas, att samla oss inför en stort beslut. Men detta gäller ju lika mycket för oss som personer, som individer. Och det så stanna en stund vid vägskälet innan du rusar iväg på den snabba vägen. Den andra vägskylten har jag kallat den lätta vägen. Jesus valde inte heller den lätta vägen. Och mitt andra budskap är, ta inte för lätt på viktiga vägval. Viktigt kommer från vikt som har med tyngd att göra. Och ibland så verkar det som vår tid verkar inte ha lärt sig att liksom väga vad som är viktigt och vad som är riktigt viktigt. Eller vad som är oviktigt och mot det som är viktigt. Det lättviktiga. Det finns ett antal vägval som ju också har större tyngd än andra. Som får större konsekvenser. Det handlar om relationer. Vem ska jag dela mitt liv med? Det kan handla om yrkesval. Det kan handla om vilken uppsättning värderingar som jag ska släppa in i mitt liv. Val av förebilder. Val av livsriktning. Val av vem och vad jag ska lita på i livet. Vi måste veta vad som väger tyngd. Tungt. Det finns anledning till att vara skeptisk och inte falla för det som liksom i stunden verkar enklast och lättast. Jag säger inte att allt måste vara väldigt komplicerat för att vara rätt. Men jag säger att vi ska inte söka det lätta för lätthetens skull. Utan om det är så att vi finner en enkel lösning, så måste vi också hunnit ställa frågan: är det rätt, inte bara lätt? Att välja den lättaste vägen, det är ofta att välja utifrån ett egoistiskt perspektiv. Vad är bäst för mig? What's in it for me? Vad är enklast för mig? Men vi glömmer att stanna upp och se till konsekvenserna för andra, för nästa generation som följer, för min livskamrat, min familj, för samhället omkring mig. Jag vet att det finns ett annat dike också. Det är att förminska sig själv, att förneka sina egna, sitt eget värde, sina egna gåvor och sin egen kallelse. Men i Bibeln så balanseras det här på ett alldeles lysande sätt. När Jesus talar om kärleken och kärlekens väg, så säger han och citerar den gamla testamentets uppenbarelse kring det här: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din nästa eller din medmänniska som dig själv. Det är alltså en trefald kärlek som riktar sig mot vår skapare, vår Gud, mot vår medmänniska, men också inkluderar en kärlek till oss själva och det liv som Gud har gett oss. Vid livets viktigaste val så måste du väga in tyngden, vikten av ditt eget livs verkliga värde. Slösa inte bort ditt liv. Ta inte beslut som skadar ditt liv, din hälsa, dina relationer. Tyngden och vikten av dina medmänniskors värde och liv. Ta inte beslut som skadar människor. Strunta inte i den omgivning, de människor som har förts i ditt sammanhang. Säg inte: jag sköter mig själv och skiter i andra. Vi ska göra en kärleksvandring här idag för de som vill. Och det är inte alla som har möjlighet. Men vi ska gå och visa vår solidaritet i förbön för de som idag hungerstrejkar, för som asylsökande som har fått kanske både andra, tredje, fjärde beslutet. Det handlar om människor, vi känner inte alla situation, men många av dem är medlemmar i vår församling. Och vi har kallade att stå solidariska i bön och förbön. Att det som är någonting blivit fel, så ska det läggas till rätta. Och vi kan göra den vandringen idag tillsammans. Men den här finns ju på alla möjliga områden. Dina grannar, dina vänner, människor som hamnar på livets skuggsida. Det är viktigt att de får väga tungt när du fattar beslut. Och när en församling fattar sina beslut är det oändligt viktigt det också. Och det sista är tyngden, vikten av Gud i ditt liv. Vet du att Guds härlighet eller Guds närvaro kan översättas med Guds tyngd? I vår kultur tar vi lätt på frågan om Gud och Guds tro. Många avfärdar det fullständigt med en vinkning med armen. Men jag vill säga, enligt min egen erfarenhet, att utan en levande tro, en levande gemenskap med Gud, så saknar din livsbåt barlast. Den hamnar på ytan, riskerar att hamna på ytan och bli som någonting som bara flyter och som först kastas lätt hit och dit omkring av vågorna. Så jag skulle vilja vädja, och det här kan jag naturligtvis inte säga att det gör som jag säger, men jag kan vittna om att ta inte beslut som utesluter tron på en god och kärleksfull Gud som vill ditt bästa och vill vara dig nära i ditt liv. Inför stora och svåra beslut så tror många att det blir bara komplicerat att blanda in Gud. Ja, kanske beslutet kräver lite mer tid. Därför att det finns liksom en dimension till. Säga: vad vill Gud med mitt liv? Vad vill du? Men kom ihåg att Gud är en som vill ditt bästa. Det är inte någon som vill fördärva och bryta ner, utan vill hela, upprätta och leda dig. Så nöj dig inte med lätta vägar. Sök det rätta. Det finns en skylt kvar här. Det är en skylt som pekar rakt upp emot korset. Det är den vägen som Jesus själv valde och som han rekommenderar och bjuder in oss att gå vid livets viktigaste vägskäl. Välj kärlekens väg. Man sa inte i den första kristna tiden, jag har bytt religion. Jag har börjat gå till kyrkan. Man kallade sig inte ens för en ny tro. Man sa kort och gott, vägen. Jag tillhör vägen. Och det är för vägens skull som jag gör det här. Man hade nämligen funnit en väg som enligt Paulus ord i första Korintbrevet 12 eller i själva bryggan över till 13 är. Och nu ska jag visa er en väg, en överlägsen väg. Väg som är övermåttan större än alla andra. Och så kommer det här kapitlet, kärlekens lov, kärlekens kapitel. Och här läste Yvonne, Kristi kärlek lämnar mig inget val. Det betyder inte att vi inte har något val. Men för Paulus var det ett vittnesbörd. När han hade vägt mellan de olika valen och vägarna så blev det till slut ett val kvar för honom. Och det blev kärlekens väg i hans liv. Sen dess att Jesus gick den här vägen så finns det möjlighet att låta kärleken vara det djupaste motivet i livets viktigaste beslut. Och sedan den starkaste drivkraften i våra liv. Och nu ska vi till sist följa Jesus i spåren på hans sista resa. Kanske för att förstå lite grann, vad innebär det att gå kärlekens väg? Vad innebar det för honom? Och finns det, jag tror att det finns åtminstone ett antal punkter i det här som du kan identifiera dig med och förstå att det får konsekvenser att välja den vägen. På vägen till korset så botar Jesus två blinda. Så tröstar han två sörjande systrar. Så uppväcker han en död. Så tillrättavisar han makthungriga lärjungar. Så frälsar han och räddar en föraktad tullindrivare. Så tar han emot barns lovsång. Då talar han sanning till samhällets korrumperade ledare och makthavare. På vägen till korset till Jerusalem så gråter han över staden. Men han får också staden att jubla. På vägen till Jerusalem så ger han en viktig roll åt en åsna. Så rensar han templet från kommers. Så hyllar han en fattig änka och en prostituerad kvinna. Så ger han världen hopp för framtiden. Så ber han för kyrkans enhet och ger oss löftet om den heliga ande. Så vårdar han sina vänner och tvättar deras fötter. Och firar en måltid som de och vi aldrig någonsin skulle glömma. På vägen till korset så förbereder han sina vänner på det uppdrag de skulle få när han lämnat dem. På vägen så ger han oss alla kärleksbudet och han ger världen hopp för framtiden. På vägen till korset, eller rättare när han kommit fram, så ordnar han med ekonomi och framtid för sin mamma. Så ber han för dem som torterar och dödar honom. Och så tar han med sig en brottsling in i himlen. Det är kärlekens väg. Det är kärlek det. Det är Jesus, det är vår mästare. Men att gå i hans fotspår kan väl ändå betyda att någon av de där punkterna, någonstans, om det handlar om din mamma eller världens frälsning, så kan ditt liv få spela en roll i det sammanhanget. Att välja kärlekens väg. Vi är inte, det blir inte bra att välja det snabba Och det lätta, det blir bara bra om vi väljer kärlekens väg. Och den vägen, den är densamma som att svara ja när han säger följ mig. För vi går inte den ensam. Den gick via dopet här idag. Och Allen visar i sitt liv att kärlekens väg, den tar hand, den berör hela mitt liv. Den handlar om att börja en ny väg. Det är att älska Gud, det är att älska människor, att älska livet. Och djupast sett handlar det om att välja Kristus som har valt oss. Och jag läser: till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot. Han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår så är ni helade. Ni var vilsna. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.